Hej allihopa!
Hej allihopa och hej Elin!
Hej Maria och Elias!
Ja, vi sa det. Vi kanske ska nämna Elias igen. Det är alltså min lilla bebis som hörs lite i bakgrunden på våra program nu för tiden.
Mm.
Och nu precis nu kräktes lite grann här, rakt in i micken. Det är härligt. Det är härligt med barn.
Mm.
Kräker också vatten, säger Elias. Yep.
Förra gången ni lyssnade på oss så pratade vi om översvämningar och intervjuade en doktorand som forskar om det.
Precis, som en del av vårt nya tema som vi har nu där vi pratar om forskning och vatten. Och gör detta med hjälp av ett forskningsbolag som heter Sweden Water Research som finns här i Skåne.
Precis, och nu så ska ni snart få lyssna på en intervju som vi gjorde med två doktorander på Lunds tekniska högskola som är doktorander inom Sweden Water Research, och de är på olika universitet och jobbar på lite olika sätt men med samma problem kan man säga, eller samma forskningsområde.
Vad är det för forskningsområde?
Det är mikroföroreningar i vatten som de kommer att prata om.
Alltså det pluttigaste föroreningarna i vattnet som finns.
Precis, och de små föroreningarna som vi inte har några regler kring pratar de en del om, som kan vara farliga för vår hälsa och miljö.
Precis.
Mm.
Ja, då lyssnar vi på det.
Ja.
Ja.
Hej alla doktorander och Maria.
Hej.
Vi sitter här med doktoranderna Emma Fällström och Maja Ekblad. Och jag undrar om ni har lust att bara beskriva lite vem ni är och vad det är ni jobbar med. Kanske också hur ni kopplar det till Sweden Water Research.
Ja, då börjar jag. Emma Fältström heter jag. Jag forskar om uppströmsarbete. Och uppströmsarbete är ju allt förebyggande miljöarbete som vi inom VA-branschen gör för att undvika att det kommer farliga ämnen in i vattnet från första början. Jag är kopplad till Sweden Water Research genom, jag forskar på 80% och är då utlånad till Sweden Water Research, och sen resterande 20% så jobbar jag på NSVA som är ett av de bolagen som äger Sweden Water Research, och då jobbar jag med uppströmsfrågor med de andra miljöingenjörerna.
Vilken avdelning, eller var är du kopplad till för universitet? Är det här, den här avdelningen?
Nej, jag är kopplad till Linköpings universitet och en avdelning inom en institution som heter industriell miljöteknik. Och jag har ju min huvudhandledare där och en bihandledare därifrån. Men annars så är jag mest där på handledarmöte och vissa doktorandgrejer.
Mm.
Obligatoriska kurser och sånt läser jag ju förstås där.
Mm. Är du från Linköping?
Ja.
Så du läste där innan också?
Nej, jag läste först till biolog eller ekolog i Umeå. Sen jobbade jag med sötvattensekologi på Umeå universitet och på SLU i Umeå. Och då framförallt hur små vattendrag påverkas av mänskliga aktiviteter. Typ kalavverkning eller om det är jordbruksmark och sånt.
Mm.
Men du tittar inte på det som du tittar på nu, som alltså mikroföroreningar och sånt i sötvatten?
Nej, utan då tittar jag mest på om små insekter i vattnet mådde dåligt av kalavverkning, för att det blir ju helt andra ljus. Det kommer ju mycket mer ljus och det kommer ju mycket mer näringsämnen och sånt.
Mm.
Så då tittar jag mer på om de mådde dåligt eller bra.
Låter som material för ett till avsnitt.
Absolut. Ja, sen så läste jag masterutbildning i hållbarhetsvetenskap. Mm. Eller sustainability science. Det var en internationell utbildning här på Lunds universitet. Så gjorde jag exjobb för Marinette som är en av forskningscheferna på Sweden Water Research, och sen på den banan är det.
Mm. Mm. Tack. Ja. Då fortsätter jag. Jag heter Maja såklart, som sades innan. Och jag är också doktorand på Sweden Water Research. Men jag spenderar hela min tid som doktorand och jag sitter på Lunds universitet, LTH, på avdelningen för, vad heter vi nu? Chemical engineering, kemiteknik, i gruppen VA-teknik. Mitt doktorsprojekt handlar om mikroföroreningar i organiska mikroföroreningar i avloppsvatten.
Mm.
Organiska föroreningar är allting som har med kol att göra, och mikroföroreningar handlar egentligen om bara om att de är väldigt, väldigt små koncentrationer i vattnet. Så från början så var det tekniken när man använde för att mäta de här, kunde man mäta i mikrogram. Så därför kom det mikroföroreningar. Men nu kan man även mäta ner till nanogram, så att kan man börja prata om nanoföroreningar.
Eller man kallar dem pytteföroreningar.
Ja, väldigt ovanliga föroreningar. Ja, och det är ju framförallt läkemedel som har varit på tapeten på sistone.
Mm.
Men vi har även tittat på biocider, alltså sånt som man använder för att se till att det inte möglar på hus eller växer alger. Och man kan ha, det finns på gräsmattor och sånt också för att undvika ogräs.
Och det ska vi säga, så att anledningen att vi har bett er att komma tillsammans är ju för att ni jobbar lite med samma sak, fast uppströms och nedströms. Det handlar om pytteföroreningarna. Även om jag har förstått att Emma, du jobbar lite mer med plaster.
Ja, faktiskt nästan bara. Eller jag är intresserad av allting, allt uppströmsarbete egentligen, och driver ju ett projekt där jag bara tittar på hur man jobbar med uppströmsarbete generellt. Men sen så är jag ju också involverad då i ett projekt, ett stort projekt om mikroplaster, som är, kan man väl också säga, ett hett ämne just nu. Så det är ju inte riktigt samma historia som med mikroföroreningar, utan med mikroplast så är ju, den är i det man säger då mikrostorlek, eller så att det är från 5 mm och allting som är mindre än 5 mm. Sen har vi egentligen inte satt någon undre gräns för dem, men sen till slut blir det ju nano, mäter man ju dem i nanostorlek, och då är de ju inte mikro längre.
Och nanostorlek, det är liksom ett mikroskop man använder då för att se, eller hur gör man för att kvantifiera dem? Liksom, hur gör man de här mätningarna på de här pytte-pytte-pytte-partiklarna?
På de som är nanostorlek vet jag inte riktigt hur man gör, men på mikroplast så finns det lite olika metoder. Och då är det, oftast så går man, i mitt projekt så går vi ner till 10 mikrometer och tittar på det, och ofta brukar man stanna vid 20 någonstans, eftersom det blir svårare och svårare. Och vissa använder ett ljusmikroskop och tittar helt enkelt och känner på det och gör sån smältanalys. Och så, medan i det här projektet som jag är med i, så använder det en forskargrupp från Aalborg universitet som gör analyserna. Och de använder sån spektrumanalys, så att de belyser med sån FTIR, heter det, så infrarött ljus, så får man ju som olika våglängder, och då kan man sortera bort allt som är sand eller så.
Mm.
Eller andra material. Och sen så kör de varje partikel för partikel och ser då vilka kemiska bindningar som finns. Ja, det är väldigt tidskrävande.
Mm. Det känns som att det är något som folk kanske inte tänker på med mycket föroreningar i vatten. Att det är svårt att mäta liksom, och det är svårt att kvantifiera. Jag vet inom läkemedel och så också, att man kan få biprodukter när man renar och sånt som också kan vara svåra att mäta. Och
framförallt är det väldigt svårt att veta vad man får ut. Alltså när man, som jag, arbetar med ozon för att slå sönder. Man kan tänka sig som att läkemedlet är en pusselbit som passar in i en receptor i kroppen.
Mm.
Men ozonet sågar liksom av den här lilla pluppen, så pusselbiten passar inte längre. Och då får man ju en ny bit som heter någonting annat.
Mm.
Men man vet liksom inte riktigt. Det är väldigt mycket forskning som ligger bakom för att ta reda på vad blir det egentligen. För man kan såga av lite olika bitar och sådär.
Precis.
Och då, det är väldigt mycket, jag sysslar inte med det. Tittar inte på så mycket nedbrytningsprodukter då. Utan jag tittar mest på originalmolekylen liksom.
Mm.
Det finns mycket annan forskning som läggs på att titta på alla nedbrytningsprodukter. Men det är ju väldigt klurigt att mäta de här låga koncentrationerna.
Ja, just det.
Vi brukar dra en jämförelse för att liksom få en känsla av hur lite det är. Man tar 10 liksom Alvedon eller sånt och kastar i Ringsjön, blandar runt. Då får man 10 nanogram. per liter. Och det kan man liksom detektera då med de här analysmetoderna. Mm. Så det är verkligen ingenting.
Det är så coolt alltså egentligen.
Ja. Ja.
Men om man pratar om de här pyttemängderna och pytteämnena, varför är det någonting vi måste rena? Om det är så lite och det är så smått, varför är det farligt? Eller vad är det kan göra för någonting?
Ja, det är lite olika för att mikroplast har ju en mekaniskt problem kan man ju säga. Alltså att det är fiskar, ofta filtrerar då som musslor och sånt som de får in det i kroppen. Och sen så kan det fastna där eller det kan skära upp tarmarna eller, och sådana saker. Så det är ju inte så bra. Mm. Och sen så finns det oftast andra miljögifter på plasten som man har satt dit för att det ska förändra egenskaperna på något sätt. Till exempel sån här flamskyddsmedel tror jag att många har talat om. Eller mjukgörare, alltså sådana grejer. Och då kan det läcka ut från plasten. Då är det ju redan inne i kroppen.
Ja, för vi var inne och tittade på det Naturskyddsföreningens hemsida du hittade, Elin.
Kanske
där det stod om olika plaster. Och då kändes det som att det var framförallt de här ämnena som satt på plasten som var farliga.
Mm. Liksom. Mm. Sen kan ju också plasten... plasten består ju av ett antal andra produkter eller såna, och det kan ju brytas ner och då kan det bli en farlig nedbrytningsprodukt också. Mm. Som bisfenol A är ju en sån.
Mm.
Och den är inte så bra heller. Och då om man då underbryts ner i kroppen så kan då alltså... Sen är det lite fortfarande i det här ett väldigt nytt forskningsämne, men mycket tyder ju på att de här gifterna blir liksom tillgängliga för den akvatiska organismen, alltså fisken eller...
Mm. Och sen... Man har ju också sett att läkemedel kan fastna på de här plastbitarna gå igenom. Så att,
det har lite.
Att man har de här små partiklarna så blir de liksom laddade på olika sätt och så. Och då kan, beroende på laddningen på läkemedelssubstansen, så kan de också fastna och så går de igenom. För att det finns inget som tar bort, bakterierna kommer liksom inte heller åt.
I reningsverket.
I reningsverket, att de går igenom de precis så de får dem med ut. Liksom, ja. Därför att det kommer inte åt, de sitter fast absorberade på ett annat material. Okay. Och då är de ju inte lösta längre.
Mm,
och
då tror man att man har renat det.
Då tror man att, ja precis.
Mm. Men vart tar det vägen sen då?
Vad tänker du? Alltså som sitter
det
fast.
Det som försvinner genom reningsverken.
Det hamnar ju i recipienten, det hamnar ju i det mottagande vatten.
Okay. Så det fastnar inte i slammet och följer med det?
Det kan det ju göra, men man ser ju också att mycket av de här mikroplasterna går rätt igenom. Och det är samma sak med läkemedelsresterna, det är väldigt olika beroende på hur de... Alltså det är mycket kemi i detta. Alltså hur de ser ut, vart de hamnar. För att en del substanser ser man hamnar i slammet. Så då kan man ju bli av med dem. Medans andra är väldigt... Mycket är ju väldigt vattenlösligt, för det ska vara vattenlösligt för att det ska komma in i kroppen. Man ska kunna ta upp det.
Mm.
Och sen kroppen omvandlar också en del, sätter dit liksom molekyler på de här läkemedelssubstanserna för att det ska kunna kissa. Man ska kunna kissa ut det.
Mm.
För att man ska kunna göra sig av med det från kroppen. Och då blir det ju ännu mer vattenlösligt. Och så hamnar det då i vattenfasen. Så kommer det till reningsverket. Och bakterierna där är inte, de är inte vana vid det här. Och det är inte deras mat. Nej, det är inte deras jobb. Och har man tur så försvinner så en del. Käkar man en Ipren till exempel, så är det ibumetin i det. Och det bryts ganska lätt ner av bakterierna. Men äter du istället en Voltaren så är det då diklofenak. Och det bryts nästan inte alls ner av bakterierna. Så det är väldigt olika beroende på vilken tablett du tar. Hur mycket som försvinner i reningsverket. Hur mycket som bakterierna kan äta upp. Liksom.
Men är det farligt då? Att det kommer ut i vattnet om det är medicin? Det kan väl inte vara dåligt?
Jo, det kan det. Var det en lite ledande fråga här?
Förklara, Maja.
Förklara. Varför är det dåligt att det kommer ut? Alltså man har ju sett påverkan på bland annat fiskar som utsätts för... Dels har man sett det i laboratoriet, men man har också sett det i naturliga vattendrag. Att det kommer ut till exempel hormoner från p-piller. Och den typen av hormoner som används i p-piller är ju inte naturliga hormoner, utan de är ju kemiskt framtagna. Och de är väldigt persistenta, de finns kvar väldigt länge, de bryts inte ner på samma sätt som andra hormoner. Och då påverkar de fiskarna på samma sätt som p-pillret påverkar oss. De får problem med fortplantning och sådär. Och man har sett att hanfiskar utvecklar mer feminina drag och sådär. Så det är ju ett problem. Och sen har man även sett att antidepressiva till exempel påverkar fiskarna. Att deras beteende ändras. Okay. Så helt plötsligt blir de inte så rädda och de äter mer och sådär.
Och det låter ju kanske som att det är någon bra, att det är bra grej. Det är väl gött att fiskarna inte är så rädda liksom. Men det är ju verkligen en väldigt dålig grej att inte vara rädd för en rovfisk när man lever i. Det var ju det som man såg då, att de blir liksom vad man kallar modig. Alltså de här beteendestudierna. Men det betyder ju att man då inte gömmer sig när man släpper ner en gädda i vattnet. Och det är jättedåligt. Men sen måste jag bara säga en sak om rening, om mikroplasterna, att det mesta renar vi faktiskt på reningsverket. Alltså ofta över 99% i de storlekarna som vi kan titta på. Men det är ju att det kommer in otroligt mycket. Så även om man renar 99% så skickar vi ändå ut liksom miljarder partiklar.
Men alltså var kommer allt det här plastet från?
Ja, var kommer mikroplasterna ifrån?
Ja, det mesta kommer, alltså in till reningsverket är det lite, det beror ju på om man har, det här dagvattnet, regnvattnet påkopplat på reningsverket. Då är det ju mycket som kommer från däck, alltså däckslitage, och sen så binder man i asfalten, så är det plast, och det är plast i de här vita vägmarkeringarna och allt sånt, och det sliter ju hela tiden och
så bara rinner av. Så när det regnar mycket så flashar det med och liksom... Ja.
Och det rinner ju också ut i vattendrag som är nära och diken och allt sånt. Så de här konstgräsplanerna som det har varit mycket snack om. Man lägger plastgranuler som ofta är gamla bildäck och sånt. Lägger man emellan, eller på de här planerna, och det skjutsas också ut. Men sen från hushållen så kommer ju, alltså som också kommer in till reningsverket, det är ju sådana här plastfibrer. Alltså att man tvättar typ en fleecetröja till exempel, släpper jättemycket. Alltså kan släppa typ 1000 såna små tunna fibrer på en tvätt. Och sen så är det ju i typ tandkräm, vissa tandkrämer finns det små kulor som slipar, och i så skrubber, typ ansiktsskrubb och sånt finns det också. Även om det börjar fasas ut ganska mycket nu sen man insåg att det här var ett stort problem. Men det är ändå fortfarande det är det som kommer in till reningsverket, för det är det som man liksom sköljer av direkt ner så i avloppet, och så kommer det till oss.
Men är det också, man hör ju mycket om alltså större plastföroreningar i haven, plastpåsar och sånt, bryts det också ner till mikroplast, eller är det ett separat problem, alltså allt stort plast som hamnar i haven liksom?
Nej, vi brukar faktiskt prata om dels de här som vi kallar primär mikroplast, och det är ju sådana som liksom är skapade i en liten storlek, och det är sådana här skrubbgrejer eller sånt. Men sen finns det också sekundär mikroplast, och det är ju sådana som har blivit i den, eftersom det bara är en storlek liksom, så är det har ju, en plastpåse blir ju förr eller senare mikroplast. Om man slänger ett godispapper i plast på gatan och sen så bara nöts det mot stenarna och det regnar, och då liksom blir det ju mikroplast till slut.
Är det ett större problem då när de har blivit mikroplast än de var när de var stora plastföroreningar i haven?
Alltså jag tror att det är väldigt svårt att säga, eftersom de stora plastgrejerna kan ju liksom fastna, djur kan fastna i dem och sådär och kvävas av det. Så det är ju på ett sätt ett väldigt stort problem, men samtidigt så ser man ju, man ser ju den, och om man ser då en fiskelina eller sånt här spökgarn eller en plastpåse, då finns det ju ändå ganska många som plockar upp det, medan mikroplasten syns ju faktiskt inte, så vi vet ju inte hur många, och då är den svårare liksom att få bort när det väl har hamnat i havet.
Hur jobbar du inom ditt doktorandarbete?
Ja, det, just nu så har jag, eftersom jag började i september, så har jag precis bara börjat kartlägga hur man jobbar med uppströmsarbete. Och sen det här plastspåret är ju väldigt intressant, men att just koppla det till min forskning har jag, eller uppströms och mikroplast ska förenas inom kort. Men så det som jag tänker på nu är ju de olika lösningarna som finns på olika nivåer, och sen hur man ska kunna implementera det. Men ett stort problem som vi har, det är ju att uppströms vill man ju ofta mäta mycket, man vill mäta vad som kommer in till reningsverket. Man vill mäta på ute på ledningsnätet, man vill mäta i pumpstationerna och sånt. Och det är ju så otroligt tidskrävande att mäta mikroplast, så vi kan ju inte göra det. Så det som jag sitter och funderar på kvällen är ju hur vi ska kunna göra saker utan att behöva mäta så himla mycket. Om man kan använda liksom beräkningar istället, kanske sån substansflödesanalys, och då kunna veta på ett ungefär och sen utifrån det vidta åtgärder, även fast vi inte exakt kan
mäta. Så att om man ser att ett område bidrar väldigt mycket med plast, så kan man göra något åt det då? Är det så du tänker?
Precis.
För var som kommer det från? Vilket område är det som släpper ut plast?
Ja, men det som är svårt är ju att eftersom inom uppströmsarbetet så handlar det väldigt mycket om att ställa krav på dem som släpper ut också. Men det är väldigt svårt att ställa några. Det finns ju inga regler egentligen för att släppa ut mikroplast än. Och eftersom man inte kan mäta det, så kan vi ju inte sätta några eller gränsvärden och sånt. För vi vet ju inte vad vi...
Men hur tänker man då med alltså det som slits från vägarna? Hur ska man kunna sätta riktlinjer? Eller?
Det jag vet inte. Nej. Alltså det är ju jättesvårt.
Ja.
Ja.
Men
ja,
där handlar det väl om att se till att man tillverkar saker som är nedbrytbara eller som inte... Jag vet inte om man kan göra bildäck i någonting som inte slits lika mycket. Eller, visst är det väl så att vinterdäck, det är väl något sånt, vissa däck slits ner snabbare än andra och sådär.
Sådana dubbdäck sliter ju väldigt mycket på vägen också, och det är ju plast i asfalten också.
Ja.
Men sen så tittar man ju på olika, alltså då är det någon slags dagvattenrening då, som någon sedimentation eller någonting, så att man får upp i alla fall.
Stannar plasterna där i alla fall.
Ja.
För det finns alltså inga lagstiftning alls kring vad man får släppa ut för gällande mikroplast?
Nej, det finns det inte. Sen är det ju vissa som har förbjudit mikroplast i såna här ansiktsskrubb och sånt. Så att man har liksom stoppat det där. Och det är ju en bra grej. Och Sverige har, jag tror att Kemikalieinspektionen har gett förslag i alla fall på att förbjuda det i såna ansiktsskrubbor och sånt.
Men vad gäller för organiska föreningar som är farliga för oss? Finns det någon lagstiftning där? Eller farliga för miljön kanske?
Alltså det finns ju väldigt mycket lagstiftning på uppströmsarbete där. I förhållande till industrier och annat. Men du måste ju kunna få äta dina tabletter. Och gå på toaletten och spola ner det. Och så. Och sen finns det än så länge inga reningskrav. Så det finns liksom inga krav från regeringen eller så på reningsverken att ta bort de här.
Det gäller väl mikroplaster också egentligen?
Det gäller mikroplaster också, ja. Det pågår just nu väldigt mycket arbete med att fundera på hur man ska sätta upp såna här kriterier, reningsförslag liksom. Dels på EU-nivå men även i Sverige. Ja, det kom senast förra veckan en stor rapport från Naturvårdsverket där de har tittat på reningsbehovet liksom och så. Och där de då har gjort några förslag på vilka reningsverk och vilka kriterier där man skulle kunna införa den här typen av rening. Jag jobbar i ett projekt som har fått pengar från Havs- och vattenmyndigheten. Och de har, jag tror det är 32 miljoner eller något sånt, som de har satsat under 4 år på totalt 8 projekt eller något sånt i Sverige. Som också tittar på det här med rening och framförallt olika reningsmetoder då. Som vi har tittat på ozon, några har tittat på aktivt kol kan man också använda.
Vill du beskriva de teknikerna lite mer?
Ja. Så ozonet, så precis som jag sa innan, så slår det sönder. Det förändrar strukturen på molekylen så att den inte ska vara aktiv längre.
Hur gör man det helt rent praktiskt med ozon? Det är väl en gas?
Det är ju en gas, ja precis. Så det är ju man tillverkar ozonet genom att man tar syrgas som har 2 syreatomer. Och sen så utsätter man det för elektrisk plasma. Det är väldigt mycket energi i det här. Så man trycker igenom 2 plattor så med plasma mellan. Och då slås det sönder och så bildas det ozon som är O3, 3 syreatomer. Och sen helt enkelt bara bubblar man ut det i vattnet. Mm. Så man kan bubbla in det på lite olika sätt. Antingen från botten på en bassäng eller in på ett rör eller så. Och så vill man helst att de här bubblorna ska vara så små som möjligt. För då sprider sig gasen ut i vattnet. Mm. Och så reagerar det. Det är väldigt reaktivt.
Och det reagerar med allt i vattnet?
Det reagerar i princip. Nej, det är väldigt reaktivt. Så det reagerar med allt. Mm. Man vill helst ha ett så rent vatten. Så man vill inte ha en massa annat organiskt material. Så helst sätter man in den här på slutsteget. Det sista man gör på reningsverket. Okay. Mm. För att då får man liksom bort allt annat. Man kan se det som en höstack eller någonting. Men det är mycket lättare att hitta nålen om höstacken är mindre.
Bra liknelse.
Jag har tänkt länge på det.
Tog upp i
natt. Men ja, men det är liksom lättare att hitta den här nålen då om höstacken är mindre. Mm. Så man vill ta bort så mycket hö som möjligt eller så mycket organiskt material som möjligt och då har man större chans. Mm. Sen beror det ju väldigt mycket på hur de här ozonet reagerar bara med vissa kemiska föreningar liksom. Och har de här substanserna, inte de föreningarna, så kan inte det reagera. Så om man då istället pratar om aktivt kol, så funkar det mer som en wettex-duk, inte för vattnet utan för våra liksom föroreningar i vattnet. Så det binder in till kolet och sen kan man ta bort kolet, elda upp det och bli av med föroreningarna. Mm. Så det funkar ju ganska olika då, med tanke på att det ena slår bara sönder eller förändrar molekylen och den finns fortfarande kvar i vattnet, medan kolet plockar bort föroreningarna. Man blir av med lite olika substanser beroende på hur de ser ut med de här olika. Så ibland har man även satt ihop dem så att man har ozon först och sen kol till exempel. Okay.
Mm. Men hur gör man? Det finns ju så många läkemedel. Hur väljer man ut vilka man ska rena och hur ska man prioritera? Du sa att det finns inga regler idag.
Inte i Sverige. Så om man tittar över världen så har nog Schweiz kommit längst. De har tagit beslut om att 100 av deras 700 reningsverk ska införa rening.
Ja, men hur prioriterar man då? Hur har man valt ut vissa läkemedel? Liksom, eller?
Så ingen av de här metoderna är ju väldigt selektiva, utan de är generella.
Okay.
Så det man har ju tagit beslut om är att man ska mäta ett antal substanser som man anser är dels tillräckligt lätta att mäta. De ska finnas där, de ska vara lätta att mäta och de ska inte försvinna i biologin. Men de får inte heller vara för svåra att bli av med. Och då har man sagt att då ska 80% av de här substanserna försvinna över hela verket. Så man mäter inkommande till verket och utgående från verket. Mm. Men som sagt, det är ju inte selektivt. Så men man antar att om man mäter de här, då har även många av de andra försvunnit. Okay. Liksom. Mm.
Det låter som en bra början.
Det är en bra början, tänker jag också. Mm.
Det känns lite så med alla de här mikrogrejerna, att det är lite som att, eller jag menar, det är klart det kanske är mer idag när vi använder mycket plast och läkemedel jämfört med hur vi levde för, säg, 50-100 år sedan. Men det måste ju fortfarande vara så att ju mer tekniken utvecklas, desto mer hittar vi. Liksom. Ja. Mm, så absolut. När man då börjar prata nano så kanske vi upptäcker att på nanonivå har vi också en massa andra grejer som vi har problem med. Och,
ja. En sån sak är de här hormonerna då. Alltså de försöken vi har gjort, vi har i princip inte kunnat mäta dem. Men om man då tittar på vilka halter som fortfarande påverkar fiskarna eller liksom de organismerna som finns i vattnet, så är det ändå lägre än vad man kan mäta. Mm. Så där har man istället, använder man sig av biologiska tester. Då tittar man liksom på den totala hormoniella påverkan. Mm. Så man slår ihop alla, för de har ju också någon form av cocktail-effekt på ett annat sätt. Eller additativ effekt.
Alltså det är läskigt att tänka på.
Det är läskigt. Ja. Som vi då har en 4 nanogram per liter. Om det är liksom nivån vi kan mäta. och vi inte mäter upp dem där, så har de fortfarande en påverkan under det. Mm. Det är lite obehagligt.
Men vad känner ni när ni inom era områden, är det kanske framförallt du, Emma, som jobbar uppströms, men det, alltså är det, hur är liksom folks uppfattning om det här? Vet folk om att det är ett problem? Är folk beredda att ändra sin livsstil för att vi liksom inte ska släppa ut så mycket? Hur ser det ut?
Alltså jag tror att just med mikroplast har det varit speciellt, tycker jag. Vilket engagemang. Ja. Jag får väldigt mycket frågor om vad kan jag göra? Och som forskare så är man ju väldigt... Eller jag tycker det är väldigt svårt att ge rekommendationer eftersom det är så nytt forskningsfält. Men det är samtidigt väldigt kul att folk är så engagerade och är villiga att göra förändringar och sådär. För att det inte ska komma ut så mycket plast. Mm. Så jag tycker det känns jättekul. Mm.
Vad brukar du svara då? När de frågar vad de kan göra.
Jag brukar svara att man kan läsa på de produkterna man köper så att det inte är mikroplast i. För att det är ju inte den största källan. Men det är ju samtidigt en ganska onödig källa. Eftersom vi kan, dels så kan vi ju skrubba, om vi nu absolut måste skrubba ansiktet, så kan vi ju skrubba det med aprikoskärnor eller något annat. Och det finns ju väldigt mycket naturliga.
Mm. Kaffesump
har jag hört ska vara bra. Ja, det funkar också bra. Socker har man ju i vissa och salt och sånt. Mm. Så att, som inte är någon fara. Så, och då är det ju att leta efter de här som heter polyeten, alltså PP, eller PE, och sen polypropylen, PP, de. Och då får man ju leta innehållsförteckningen och det är ju jättesvårt. Mm. Och jag ska väl bikta mig att jag har missat det själv, även om jag tycker att jag fick chock och ångest.
jag äter också värktabletter ibland.
Ja, nej, men det var för att... Alltså jag tycker att i tandkräm och sånt, när man ser de här grejerna, när man ser de här kulorna genom liksom duschkräm eller så, då känns det ju väldigt lätt. Mm. Men alltså det som jag missade, det var faktiskt i att jag köpte någon sån här allergitestad naturlig foundation som skulle vara så här svindyr på apoteket. Mm. Och det var plast som andra ingrediens. Och då blev...
Oj!
Alltså det var verkligen hemskt. Så det är... Alltså jag tycker också att samtidigt jag ger den här rekommendationen, men jag förstår om någon att det inte är lätt liksom. Och därför skulle det vara ganska skönt om det bara
förbjöds.
Eftersom det inte är så lätt.
Gör läkemedelsindustrin
någonting? Alltså läkemedelsindustrin finns inte så mycket i Sverige. Nej. Så det skapar ju lite problem.
Mm. Mm.
Man har pratat en del om att man skulle ha producentansvar. Att de skulle stå för rening och sånt. Precis som att man har för plastförpackningar. Att de som tillverkar plastförpackningar får betala för återvinningen av plastförpackningarna. Men det blir liksom väldigt, väldigt svårt att få till det. Och intresset finns även hos kommunerna och liksom på reningsverken och alltså det är en väldigt stor politisk fråga och så. Det pågår väldigt mycket forskning och så. Man kan ju, man skulle ju till exempel då tipsa om att man inte äter Voltaren eller att man inte använder såna här geler med Voltaren eftersom att det är diklofenak och inte tas om hand i av den biologiska reningen på reningsverken.
Så det är bättre att ta i trän då?
Det är bättre att ta något annat, ja. Något annat. Och det rådet har även gått fram till läkare. Mm. Jag har en kompis som jobbar som läkare och han sa det att de skriver inte ut Voltaren om det inte är så att det är specifikt. Det kan ju vara specifikt bra för vissa sjukdomar att man äter Voltaren. Mm. Men i många fall så kanske det går lika bra med någon annan smärtstillande eller värktablett liksom. Så då har de fått rådet att de inte ska skriva ut det till exempel.
Är krämer sämre än tabletter gällande hur bra kroppen tar upp det och hur mycket som kommer ut?
Ja, definitivt. Så för det som hamnar på huden kommer ju vara större andel som är kvar på huden.
Okay.
Och sen när man duschar så försvinner det ju rätt ut och då har det inte ens gått igenom kroppen liksom. För en del bryts ju ändå ner i kroppen och det händer ju lite när det går igenom kroppen.
Men vilket trevligt exempel på uppströmsarbete, att det har nått läkarkåren.
Det är jättekul.
Ja.
Det känns ju väldigt bra.
Precis. Men annars är det ju inte så mycket kanske uppströms. Man alltså det har ju varit en del snack om att man skulle rena på sjukhus istället för att rena på avloppsreningsverket och sånt. Mm. Men samtidigt, den största andelen av de här typ 2000 aktiva substanserna som används, som man kan få utskrivet, det konsumeras ju ändå i hemmet. Alltså man äter ju medicinen hemma.
Jag vet inte om det hördes på inspelningen, men mitt barn bajsade precis. han vill liksom att vi inte glömmer bort honom.
Nej, vi har inte glömt.
Förlåt mig.
Nej, det är ingen fara.
Det klipper vi inte bort. Avloppsvatten så gör vi.
Ja, precis. Nej, men så man har pratat om att man ska rena på sjukhusen, men ja, varför ska man göra det när den största andelen är hemma. Mm. Sen kan man ju diskutera att ja, men det kanske är de värsta, inom situationstecken, liksom de värsta läkemedlen som äts på sjukhusen. Men även de har man sett. Alltså mycket sån behandling sker också hemma nu för tiden. Mm. Att man får tabletterna så går man hemma och äter dem. Och så
men
går
det
man
borde ändå vara en mindre höstack från sjukhusen.
Det är en mindre höstack, absolut. Det är en mindre höstack. Ja, det är det. Men det är, alltså man har väldigt mycket andra strömmar,
ja,
vattenströmmar på sjukhus. Det är mycket tvätt och mycket disk och mycket sånt.
Mm.
Så koncentrationerna är ändå relativt låga.
Mm.
Mm. Och gammalt läkemedel, det lämnar man väl till apoteket, eller?
Precis.
Så det kommer liksom aldrig ut i vattnet.
Nej, och i Sverige så är faktiskt folk väldigt duktiga på att gå tillbaka med sina mediciner till apoteken.
Mm.
Så att det är en väldigt liten andel av det som hamnar i avloppsreningsverket som kommer från, jag tror jag läste någon siffra, det var kanske 75% eller något sånt av de läkemedel som inte konsumeras som faktiskt kommer tillbaka till apoteken.
Mm.
Så det är ju faktiskt jättebra.
Mm. Ja, för det känns ju väldigt onödigt att slänga det.
Ja, och jag tror att när man börjar med såna här kartor med tabletter istället för att man bara får det i en burk. Att det börjar med kartor. Att det också minskade risken för att man bara öppnade burken och hällde ut i toaletten och spolade.
Mm. Så måste man trycka ut varje tablett.
Trycka ut varje tablett, då börjar man tänka att det här kanske inte är så bra. Så det är faktiskt också en sån, det är nog en positiv grej. Inte bara för att folk inte överdoserar, utan att folk inte häller ut i avloppsvattnet.
Ja, precis. Och det som vi började fundera på var ju det här, liksom, när ska man göra vad? Och vad är det bäst att göra? Så för avancerad rening, eller så med ozon och aktivt kol, alltså, eller rening på reningsverk. Men sen finns det ju också sån rening som tillhör egentligen då uppströmsarbetet, som kanske är liknande tekniker, men att det, ja, men till exempel att man så skulle rena på ett sjukhus. Mm. Och när skulle det vara bra att då rena på ett sjukhus jämfört med att rena på reningsverk, och vi började liksom ha sådana diskussioner och så fanns det möjlighet att skriva ett abstract om det här, så då satte vi ihop lite så här: vad kan man göra för förebyggande åtgärder och vad kan man göra för sån decentraliserad rening som vi pratar om, alltså rening som inte är på reningsverk, och vad kan man göra på reningsverket, och så tog vi då de ämnena som vi jobbar med, alltså det var mikroplaster och läkemedel och biocider. Och tittade på, gav exempel på olika lösningar som man kan göra på de olika nivåerna, som vi kallar det.
Har du några fler frågor, Elin? Jag kan inte hitta några fler i mina anteckningar.
Nej, jag har inga fler frågor, men det ska bli jättespännande att följa ert arbete och se vad ni kommer fram till uppströms och nedströms, och vad ni kan ge för råd till oss som individer och till kommuner sen, som jobbar med de här frågorna. Och ja, alla borde jobba med de här frågorna. Eller det måste ju vara fler som jobbar med de här frågorna.
Ja.
Ja. Uppströmsarbete engagerar alla.
Ja. Även nedströms.
Bra. Uppströmsarbete engagerar alla, även nedströms. Det var en bra slogan. Vi ska ha som bumper sticker. Okej. Okay. Ja, men då får vi väl, om inte ni har något som ni vill lägga till, som ni känner att vi inte har nämnt.
Nej.
Nej.
Det var uttömmande.
Det är några veckor kvar tills det här avsnittet kommer sändas, så ni kommer ha tid på er att ringa oss mitt i natten om ni kommer få någonting. Ja, nej, men då får vi tacka så mycket.
Tack själva.
Ja, det var ju en spännande intervju. Ännu en spännande intervju.
Ja, det var det.
De var himla trevliga, Emma och Maja. Jag tycker det är spännande det de säger om att om det här med cocktaileffekten, liksom att fastän vi har de här mikroföroreningarna, det är väldigt små av vad de sa, det går knappt att mäta.
Mm.
Liksom. Eller ja, det går ju att mäta, vilket är också häftigt. Men
mm.
Att det ändå kan ha en så farlig inverkan på naturen och miljön och då också att det finns den här cocktail-effekten av att olika, en blandning av olika föroreningar kan...
Ja, det känns som det är väldigt viktigt område att forska vidare på. Ja. Så att vi kanske kan få regler kring vad man får lov att släppa ut och hur man ska rena och så.
Ja, och också att man kanske tittar liksom också på vad produkterna blir då när man använder de olika reningsmetoderna. Att man får ju något nytt som bildas och det kanske också är farligt. Alltså, det finns så mycket, det finns så, det känns som att det finns hur mycket forskning som helst inom det här området. De har verkligen bara börjat skrapa på ytan. Liksom. Och det Maja säger också om nanoföroreningar och så. Alltså, det finns ju, det finns saker där ute som vi fortfarande inte kan se, som vi inte vet hur det påverkar oss. Och det är det som är så spännande.
Och det blir Emmas jobb väldigt viktigt där med uppströmsarbete, att man kanske till och med kan bara förhindra vissa grejer och komma ner i vattnet från första början.
Precis. Jag tror jag var på någon konferens där de pratade om det här med alltså att vi kan liksom använda DNA-teknik och så för att titta på ja, biologin på ett annat sätt ju, eller mikrobiologin. Och att man har lärt sig så mycket på det. Och vad är nästa steg? Kan vi se ännu mindre saker? Och vad kommer vi då lära oss och förstå om oss själva och vår omvärld? Det är väldigt spännande.
Ja, det är det.
Ja. Vi ska nämna också att när vi träffade HB och intervjuade honom, Hans Bertil, då sa han att IVA Sweden, alltså International Waters svenska gren, ska anordna ett kunskapsseminarium i Malmö den 8 november om just mikroplaster i avloppsvatten och slam. Så om man tycker att det här är spännande så får man skriva in 8 november i kalendern så kan man gå på det.
Och så kan ni träffa oss där för vi kommer
säkert vara där. Och ja, nästa gång fortsätter vi helt enkelt att titta på de olika forskningsområdena inom vatten med hjälp av Sweden Water Research.
Ja.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
Ha det fint.
Hej hej.